Idag ska vi gå till val, hörni. En del har säkert redan gjort det där valet kanske. Man kan ju förtidsrösta nu för tiden. Men ikväll kommer det avgöras i alla fall. Nu för tiden så håller jag mig ganska neutral till all partipolitik av olika skäl. Vilket också naturligtvis är ett slags val, men hur konstigt det låter så är jag samtidigt så oerhört intresserad av politik. Lite konstigt. Alltså jag ser fram emot den här valdagen ungefär på samma sätt som nu vet ni, som är fotbollsintresserade, ser fram emot VM-finalen var tredje år. Jag skojar bara. Jag vet att det var fjärde år. Jag har liksom slutat spela själv så på något sätt. Jag har blivit för gammal och det är lätt att dra på sig skador även i politiken. Jag har blivit lite för gammal för att ta stryk på den spelplanen. Jag kan inte med sånt längre. Så jag följer det här ifrån tv-fåtöljen istället och ikväll så bullar jag upp med god mat så det räcker hela natten faktiskt. Jag ska läsa en text för er. Och så kommer ni undra vad det är med det här att göra. Ja, vi får se om jag får ihop det. Det här är en text ifrån Johannes 8 och jag läser ifrån vers 12. Det är en ganska lång text, jag har komprimerat den lite grann. Och kommer fram då till själva slut. Punchlinen där, slutklämmen. Så ni inte behöver tröttas av för mycket ord. Jesus står inför sina motståndare och man argumenterar. Man kan tänka sig att det kanske låter där lite som. Vi har en känsla av att Jesus står och predikar så här som jag gör och ingen säger emot honom. Men så är det ju naturligtvis inte, utan det är mer kanske som en valdebatt. Fast det handlar om andra frågor. Och Jesus står inför sina motståndare här och får ständigt på hugget bara, hela tiden. Man anklagar honom för att vara falsk och allt möjligt. Så säger Jesus så här, plötsligt. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Fariserna sa då, du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade, även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet vart jag från jag kommer och jag vet vart jag går. Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Om jag ändå dömer så är min dom riktig. Eftersom jag inte är ensam. Han som har sänt mig är med mig. Det var vid skattkammaren han sa detta. Medan han undervisade i templet. Men ingen grep honom för hans stund hade ännu inte kommit. Till de judar som trodde på honom så sa Jesus. Om ni förblir i mitt ord. Så är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Val gör vi faktiskt hela tiden. Och de viktigaste valen som vi har att göra gör vi kanske inte vart fjärde år utan dagligen. Inte alltid ens medvetna om dem. Det handlar inte om val av politiska åsikter. Eller val av produkter. Eller val av pensionsfonder. Eller någonting sånt. Utan det är val som handlar om hur vi förhåller oss till livet. Till oss själva och till medmänniskan. Jag ska ta två exempel på detta. De är ganska drastiska och jag tvekade lite grann om jag skulle liksom berätta det här idag, men ja, rätt eller fel, jag tar det. Exempel är det. Ibland kan det vara bra med drastiska exempel för att förstå vad man menar. Jag börjar med det första. Det handlar om mig själv. När jag var 48 år gammal, det är alltså 12 år sedan. Bestämde jag mig för en sak. Jag bestämde mig för att acceptera döden som en realitet i mitt eget liv. Men det var inte så förfärligt dystert som det låter faktiskt. Det som föregick det här var att flera av mer eller mindre nära vänner under en period fått besked om dödlig sjukdom. Två av dem hade också vid tiden avlidit i tidig ålder. Ytterligare en hade överlevt en dramatisk hjärtinfarkt och kom tillbaka till livet. Och de här, alla de här, och även deras anhöriga, berättade som så många andra i en situation, i den här situationen, att de här som blev sjuka då upptäckte att under sjukdomstiden så kom livet på något sätt mycket närmare huden. Och det som verkligen var viktigt utkristalliserade sig på ett sätt som man inte hade varit med om tidigare. Man kom närmare varandra i gemenskapen i familjen. Man förstod vad som var väsentligt och vad som var oväsentligt. En massa onödig oro och omsorg försvann. Så också min överlevande vän upptäcker att när han liksom stått och knackat på dörrens port, så på dödens port om man säger så, och fick ändå vända tillbaka, så upplevde han samma sak. Det här är ganska vanligt faktiskt. Det är en smärtsam, uppskakande upptäckt, men det är inte ovanligt. Och jag tänkte så här då, måste jag få ett cancerbesked? Eller överleva en hjärtinfarkt för att komma dit hän? Att bejaka livet så som det har givits mig av Gud. Så jag räknar samman mitt liv där och då. Och konstaterade faktiskt att på det stora hela så hade det varit en historia som jag i grunden var ganska nöjd och tacksam med. Och jag sa till Gud så här, högsta instans. Jag sa till Gud så här, jag var 48 år gammal. Jag sa till Gud så här, om jag blir 50 år, då är jag nöjd. Det är klart att jag inte vill dö vid 50 års ålder. Men om jag blir 50 år är jag nöjd. Och det andra då får vara det här nära, den här nära tillvaron, de år som är kvar. Jag berättade det här för min fru då, som undrar varför jag inte lika gärna kunde säga 48. När jag nu var 48 år. Jag sa att nej, jag behöver nog 2 år för att komma till det här beslutet. Mina vänner hade tvingats till beslutet. Jag ville ta det frivilligt. Jag var tvungen så att säga att få den här tiden på mig att landa. Ja. Sen satt jag så gott som varje morgon och drack mitt kaffe. Antingen ute i solens sken på min veranda. Eller på vintern tittade in i braskaminens lågor och begrundade detta. Jag var lite absurd, ska erkännas. En morgon så kom hustrun och ropade att hunden hade spytt i hallen. Och jag svarade henne att hon inte skulle störa mig med sådana bagateller där jag nu sitter och begrundar döden. Hon svarade då att hon tyckte jag såg både levande och fullt frisk ut. Och att jag borde återgå till verkligheten ett ögonblick och torka upp den där evjan för golvet för själv om hon tvungen åka till jobbet. Nåja, hur som helst. Så upplevde jag ändå att jag någon mån lyckades med detta. Vilket gav mig en förunderlig befrielse ifrån mycket oro. Till exempel min hypokondri, som ofta varit min ledsagare under yngre år, skrattar Elsmarie. Den var som nästan bortblåst på något konstigt sätt. Och nu är jag 60 år och jag står fortfarande på benen. Yes. Nu kommer jag till det andra exemplet. En mycket nära vän till mig. Han omkom tyvärr i en tragisk olycka för några år sedan. Men har inte med det här exemplet att göra. Jag vill bara säga att han finns tyvärr inte i livet. Under 10 år av sitt liv, i yngre år, så var han djupt alkoholiserad. Han hade förlorat allting. Familj, vänner, anseende, psykisk såväl som fysisk hälsa. Allt hade lämnat honom på grund av alkoholmissbruket. Och det hade gått så långt att valet nu stod mellan att antingen sluta supa eller dö. Han valde det första. Men att sluta supa när man är på den nivån som han var, det klarar man inte utan att man behöver hjälp. Och han vände sig till AA, Anonyma Alkoholister. Det första rådet däremot som han fick där var inte att han skulle sluta supa. Kan man tycka märkligt, men det är inte så konstigt. För det var ingen nyhet för någon. Och det hade han sagt också till sig själv massor med gånger. Och problemet var ju inte att han inte ville det, utan att han inte kunde. Så ett sånt råd var ju till föga hjälp. Utan det första rådet han fick var att erkänna för sig själv och andra i hans närhet att han faktiskt var en hopplös alkoholist, varken mer eller mindre, och att han själv och ingen annan var orsak till att han nu stod ensam, nedgjord med ångest upp över öronen. Han kunde inte ens skylla på spriten. Han hade ansvaret. Detta blev då början till en process som sen under ganska kort tid förhållandevis återupprättade honom till 100%. Ja, kanske till och med mer. För den metamorfos som han gick igenom gjorde honom oerhört insiktsfull och ödmjuk inför sig själv och inför andra, och också dessutom mycket älskad. Jag fick äran att förrätta hans begravning efter den tragiska olyckan, och kyrkan var vid tillfället fylld till sista plats. Vad är då den gemensamma nämnaren mellan dessa två livsexempel? Jo, det handlar om sanning i båda fallen. Det handlar om att acceptera sanningen. Det handlar om att bekänna den, förhålla sig till den och också agera därefter. Ett val således. Vad är det då som möjliggör såna här små under? För det måste vi väl kalla att det är. Om vi tar nu AA som exempel, så ser ju de sig inte som en just kristen organisation, men de arbetar faktiskt efter en modell som bygger på en mycket gammal teologisk princip som kallas nådens ordning. Visst ni det? Nådens ordning, det får vi ta en temapredikan om senare i höst. Så får ni lite hum om vad faktiskt det är. Det är oerhört intressant. Det beskriver att den nåd som Gud skänker oss ger oss alltså möjlighet att försonas med och förlåtas för de mest skrämmande fakta om oss själva, genom att vi först accepterar och bekänner hur det faktiskt förhåller sig. Därefter kan vi steg för steg förhålla oss till detta uppenbara och till slut börja någonting nytt. Det tar inte bort sanningen om dig själv. Men sanningen kommer, som Jesus säger, göra dig fri. I exemplet om min vän så var han ju fortfarande alkoholist, naturligtvis, livet ut. Men han var nykter. I mitt exempel så är jag fortfarande precis lika dödlig som jag var innan, 48 års ålder. Men jag accepterar läget. Jag till och med gillar det och oroar mig föga och försöker heller inte trixa med detta faktum längre och lura mig själv. Jag försöker istället leva mitt liv. Jag försöker, säger jag. Observera det. Jag försöker istället leva mitt liv nöjd och glader så länge det varar. Våra liv då är som kolhuven. När man vänder på ett blad så finns det inget därunder mer än ett nytt blad och så vidare. Och vi försöker då sakta men säkert jobba oss ner genom livet under skikten för att se där vad som finns där under i alla nivåer av identiteter vi har. Och det här håller vi på med tills ingenting är kvar. Vi håller på så livet ut lyfter på lager av de faktum som definierar oss som människor på gott och på ont. Vi människor måste naturligtvis spela olika roller. Sanningen om oss själva är verkligen inga offentliga handlingar. De är inte till för alla att få del av. En del sanningar måste vi kanske bara enbart bära inom oss själva. Där endast Gud är den som känner till det. Vi visar naturligtvis upp våra bästa sidor och det ska vi ju naturligtvis göra. Men någon gång i livet så möter vi alla den där sanningen om oss själva som vi inte vill kännas vid. Som vi inte vill veta. Som vi inte vill höra talas om. Det behöver inte vara särskilt dramatiskt. Det behöver inte vara så som de här stora exemplen jag nämnde. Det kan vara så att vi en dag inser att vi inte kommer att bli de där som vi en gång strävar efter att bli. Att vi aldrig kommer att bli det där vi önskade vi borde vara. Utan att vi bara är som vi är, på gott och ont. Bara den insikten kan vara skräckinjagande nog. Alla kommer förr eller senare dit här i något avseende. Men var inte så rädd för det. För det är inte detsamma som undergången. En mycket klok själavårdare som en gång kände sa så här. I det avseendet behöver faktiskt ingen vara rädd. Eftersom vi i nådens ljus, alltså det som Gud faktiskt låter strömma över oss var och en, där är vi redan de vi ville vara. Vi ska inte i tid och otid torgföra sanningar om oss själva för varandra. Det är inte hälsosamt. Det är inte heller detsamma som en bekännelse. Det kan snarare vara brist på integritet. Och vi ska heller inte utan vidare avslöja sanningar om varandra, skriva på näsan det som vi kanske ser men som den andra inte vill tillstå. Sånt är bara oförskämt. Det ska till verkligt synnerliga skäl till sånt. Men vi kan, var och en, inför den allseende guden, inför oss själva, välja att låta maskerna falla. Den smärta som det ibland innebär övergår snart nog till en form av förunderlig frihet. Så fungerar nådens ordning. Och i den friheten kan vi möta varandra också. Utan fruktan. Låt mig till slut citera några rader under sång vi snart kommer att få lyssna på. Kanske är det bara då vi kan nå varandra. När jag har nått till en nivå där man kan vara sann. Kanske är det bara där vi hör varandras rop och förstår att svaret är att alla hör ihop.